Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till
Skräckfilmscirkeln.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln.
Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
Skräckfilmscirkeln. Välkommen till 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 Skräckfilmscirkeln, alla gutter och jenter. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Och för 100:e gången, välkommen till Skräckfilmscirkeln, en 4 år gammal podcast med 100 avsnitt bakom sig sedan vi började den 16 september 2018. Välkommen till avsnitt 100. Nu har vi det fullspäckat med överraskningar och minnen att prata om. Det ni just hörde i introt, det var 65 av de 99 öppningar jag gjort under åren. Man måste säga att det har varit en fantastisk utveckling att höra hur det låter från det burkiga headsetet jag hade i början till en klar och skarp mikrofon som jag sitter vid nu. Sedan den 16 september 2018 har avsnitten spelats upp över 30 000 gånger och lyssnarskaran har växt stadigt. Jag gjorde en ganska grov uträkning här innan och jag insåg att vi har lagt ner nästan 25 dygn. Det vill säga 600 timmar ungefär på avsnitten. Det vill säga, vi har suttit och jobbat med det här en månad totalt. Fredrik, hur känns det för dig nu när vi har kommit så här långt?
Jo då, men det känns ganska bra ändå. Avsnitt nummer 100 här. Som vi sitter här och spelar in mitt under brinnande student. Ungdomar far förbi här i, ja, vad heter det? Lastbilskorteger. Och ylar och skriker och vi sitter här och väser i mörkret.
Vi har tidigare, när de tidigare avsnitten när vi har uppmärksammat lite av jubileum, det vill säga 50 avsnitt när vi hade hållit på x antal år. Då har vi haft så kallade poddöl. Lite stulet från Vacancy, men ändå lite skoj. Och den här gången får vi hålla oss till varsin poddkaffe. För jag ska köra bil och Fredrik ska ju trots allt jobba, även om vi firar.
Vi är gamla och medelålders, vi har inte ork och tid med någonting längre.
Exakt.
Det får bli kaffe här.
Ja, vi börjar närma oss 40 års ålder nu, så vi är riktigt gamla här, måste jag säga. Vad är det man säger, en fot i graven redan?
Jajamensan. Ja.
Det senaste året så har vi växt något enormt, både på sociala medier och på podcastapparna. Vi gick från våra tappra 85 följare 2019 till över 1000 följare på bara 1,5 år.
Så
jag vet inte var det kommer ifrån någonstans, men uppenbarligen var det någon som ramlade över podden och fann att vi var så pass intressanta att de ville dela den vidare. Och sen började ju den här lilla processen som sociala medier har en viss tendens att göra, att bara så sprider det sig som ett virus i blodet.
Nej, men jag tror det, jag upplevde att du fick ju någon stor sväng upp när vi tog oss an Halloween-serien. Och så tror jag väl också att väl kanske våra, när vi har gästat andra poddar och haft andra poddar som har gästat oss, det blir liksom lite korsbefruktning där.
Ja.
Så folk hittar varandra och det är awesome.
Ja. Och när vi ändå pratar om just gäster och när vi har gästat, så du kan väl berätta om ett par av våra vänner.
Ja, den första innan vi har ju haft, om vi blickar bakåt, de absolut första gästerna, det har ju varit deltagare i studiecirkeln, Claudia och Martin, som har dykt upp och pratat precis i början av våran poddande. Sen den första podd som vi kom i kontakt med, det var väl Film till fikat, har för mig, då vi gjorde vårt ödesmättade beslut det här att ta en titt på dinosauriefilmer. Och det har ju blivit ett elände, för nu är jag med i Film till fikats liksom dinosaurie specialavsnitt där hade jag, Gustav och Linda liksom tar oss an diverse olika dinosauriefilmer. Och vi lyckas konstant hitta en ny botten i dåliga filmer. Så det är helt otroligt.
Det, alltså efter avsnittet med Carnosaur, då var jag bombsäker på att vi skulle liksom förlora allt vad lyssnare heter. För det var verkligen botten av botten som jag har varit med i. När jag har ju kört avsnitten själva lite grann.
Mm.
Men just de Carnosaur, det var goda minnen.
Filmen är inte så god, men det här är väldigt gott.
Oj, nu ringer det på dörren. Undrar vem det kan vara.
Hej mina osaliga podcastvärdar. Jag vill sända er ett stort grattis till 100 avsnitt. Och jag önskar mig åtminstone 1000 till. Varma kramar, Claudia.
Ja, tack för det, Claudia. Eller som vi kallar henne, Prao-Claudia. Rent utav. Ja.
Hon var väl med i det där The Haunting of Brian Beckett-avsnittet.
Ja.
Och sen en stor shoutout till Claudia när vi gjorde våran triple bill om Ted Bundy, seriemördaren där. För hon bara kom in med typ knappt 24 timmars marginal där och bara, ja, men jag vill vara med. Ja, men det är tre filmer och hon bara plöjde dem som en champ. Och sen tittade vi och recenserade skiten i de filmerna.
Ja, nej, men hon har den här unika kunskapen med människans psykologi, människans psyke. Sånt som jag inte riktigt kan ett skit om. Så det var liksom bra med någon som var lite mera inläst. Så.
Mm.
Men vi har haft flera poddar som vi har träffat.
Mm-hmm. Vi sprang ju också på den fantastiska podden som fruktade solnedgången.
Ja.
Eller det var väl snarare kanske de som kontaktade oss först. Eller jag fick något litet plingeling i telefonen där. Och de skulle dra igång sitt. Och det var jätteroligt. Och de lyssnade och frågade till och med, då visste inte riktigt var de skulle starta, så de tog lite vårt koncept, det här karaktärerna, platsen, hotet, och frågan var helt okej, och det tycker vi är helt okej eftersom att vi har ju bara stulit vårt koncept i sin tur.
Ja.
Vi snodde ju det från The Hysteria Continues, eller The Hysteria Lives, eller vad de heter.
Så ja, Hysteria Continues är podden.
Ja, Hysteria Livs är hemsidan. Ja. Liksom, vilket är själva liksom upprinnelsen till den här podden. Så.
Ja, men det jag finner framförallt, vi kan komma till det alldeles strax. En person som vi ska nämna till också, som också är relativt ny och en kompis till oss. Det är ju Guest of Horror, eller Boris.
Ja, och han är också med i, eller har varit med i cirkeln, till som är att han flyttade och vart en stor pojke i den stora staden Stockholm där. Och gjorde den högst eminenta podden, The Guest of Horror, där vi var med Och som jag hörde, vi var pilotavsnittet.
Ja.
Där Boris skulle få öva sig på. Och vi satt där och talade någonting pseudo-intellektuellt om Hellraiser eller något sånt.
100 avsnitt av Skräckfilmscirkeln. Vilken grej. Det är Boris från Guest of Horror här som har gästat på er podcast en gång. Och sen har jag ju varit med på Skräckfilmscirkeln i Eskilstuna innan jag flyttade till Stockholm och började jobba och grejer. Och då blev det helt plötsligt mycket svårare att vara med. Men det har jag tyckt varit jättetråkigt, för att jag uppskattar Skräckfilmscirkeln så jäkla mycket. Vi pratar om så blodiga och hemska filmer ibland, men vi är alla så positiva och alltså det är så trevlig stämning bara hela gänget. Som ni hör så är jag lite förkyld. Ursäkta för det. Jag har legat med zombieviruset hela veckan. Men det jag egentligen ville säga är att Skräckfilmscirkeln har varit en så stor inspiration för mig. En av anledningarna att jag startade min podcast som heter Guest of Horror är på grund av Skräckfilmscirkeln. Är på grund av att jag träffar så många otroligt intressanta människor på grund av Skräckfilmscirkeln. Och ja, jag tycker det är typ det finaste som skräckvärlden, alltså vi i skräckvärlden ger varandra, att vi inspireras av varandra. För jag tycker man ser hela tiden att folk är inte bara fans utav de här filmerna, utav de här böckerna och utav de här serierna, utan vi vill verkligen skapa nya grejer där vi diskuterar, vi analyserar och inkluderar. Och det här tycker jag ni gör ett så jäkla bra jobb med. Verkligen, som sagt, liksom inspiration. Jag kommer hålla det här meddelandet rätt så kort, för att jag känner redan nu hur min röst börjar svika mig. Men tack för allt, hörni, och ja, jag gästar gärna igen, och om inget annat så skickar jag väl ett nytt meddelande om 100 avsnitt, när det har gått 100 avsnitt till. Tack och hej!
Ja,
det var lilla Boris, lilla Boris kanske jag inte ska säga, men det var
våran... Han är stor nu, han hade ju flyttat till Stockholm här.
Ja, just det, nu är det stora Boris, han har blivit stor pojke.
Ja, medan vi har gått och blivit gamla gubbar här som sitter här och har det faktiskt varit att gräva ner oss i graven här. Ja, awesome. Det var ju jättefina ord här. Det kommer ju lätt stiga mig åt huvudet här, så kommer jag blåsa upp här som en mallig groda.
Ja, men för 50 avsnitt sen när vi... Jag kommer inte ihåg. Jo, det var 2020 tror jag. Då pratade vi om vilka våra bästa minnen var hittills i början av avsnittet. Mm. Så jag tänkte, istället för att prata om senast sedda, så tänkte jag vi skulle göra en liten lista på de bästa minnena hittills.
Mm.
Så har du, vi kan säga topp tre kanske? Har du tre toppminnen som du kan komma ihåg?
Topp tre minnen när det gäller podden. De roligaste avsnitten har väl egentligen varit de just när vi har haft podden på, eller andra poddar eller andra gäster på besök. En stor highlight var väl när vi hade dels Matti och Ulf över när vi gjorde Halloween. Det var Halloween 20 år senare och Halloween Resurrection. Då vi liksom bjöd tillbaka på att se åtminstone en bra film, H20, och sen följde vi upp med en horribel film med Halloween Resurrection där. Det är åtminstone ett avsnitt som jag gärna återvänder till. För det tycker jag, jag gillar att höra tugget vi har där. Så det är väl topp tre där då. Topp två tänker jag väl vara en sån kul... En annan intervju vi gjorde, det var med clownen Rebecka, eller Pikalur.
Bäckalur.
Bäckalur till och med. I vårat clownavsnitt när vi gjorde Killer Clowns from Outer Space där. Och för det var så spontant allting, för henne liksom arbetar jag ju med på när jag står publikvärd. Och så hade vi clownavsnittet. Och det var ju ganska... vi hade liksom inget direkt manus eller inövade frågor, utan vi körde ju lite om sköt från höften där. Men jag tyckte det var så intressant att liksom ha ett samtal med någon som faktiskt arbetar som clown, sjukhusclown för att vara exakt. Och sen liksom då kontra den skräckfilmens clowner som är liksom en väldigt grotesk figur. Nej, men jag tyckte det var kul och intressant. Så det har ju varit min topp två då. Topp nummer ett får jag ändå så bli när jag har faktiskt gått och blivit the supreme overlord of everything. Så har gått och blivit en form av running gag. Det har jag också gjort med våra gästpoddar, framförallt Film till fikat. Började ju med att vi gjorde en quiz där, och där konceptet i quizen är att quizledaren, som har varit jag då, har utnämnt sig själv till the supreme overlord of everything och sitter på 100 poäng, och det enda sättet att peta ner en från den här makten då är då att svara på en quiz, och varje poäng, eller varje fråga man svarar rätt på, så får man 10 poäng. Och så behöver man ju få mer än då 50 poäng för att lyckas peta ner the supreme overlord of everything där. För det har ju också ynglat av sig. För nu har ju Gustav i Film till fikat också gått och blivit the supreme overlord of everything i Dino-podden. Och Ulf tryckte ju upp mig mot väggen här då som the supreme overlord of everything i Star Trek-quizzen, för vi hade ju mage att nämna Star Trek i Dino-podden när Ulf inte var där, och han satte ju inte facen på stan, utan han kom ju direkt efter här som den yxtokiga Star Trek-fan han är och liksom skulle utskipa rättvisa, och det gjorde han, för jag fetfailade den quizzen. Så det är mina topp tre.
Ja. Jag är nästan inne på samma sak som dig. Jag tycker ju avsnitt där vi har gäster är de roligaste avsnitten att göra. Inte för att det är tråkigt när vi sitter och pratar film, för det är ju väldigt intressant. Men att ha in gäster blir ändå ett annat sätt att arbeta. För man måste anpassa sitt snack. Ja, men vi har ju våran jargong, vi vet vem som ska prata när och hur och vilken lista vi går efter. Men när man har gäster så gäller det liksom att ha känslan för att ja, men de ska hänga med i det, man får ta det på ett lugnare sätt, man kanske måste vara mer noggrann. Och jag tycker det är fantastiskt kul med att kunna variera sig så. Så det är min nummer tre. Och nummer två var faktiskt väldigt ärorikt när jag fick höra att vi hade inspirerat till två andra att skapa egna poddar. Och det visar ju på att de här 600 timmarna vi har lagt ner, vi kanske har lagt ner ännu mer om man räknar med all research också. Jag räknar bara med inspelningen och slutarbetet. Men de timmarna man har lagt ner har ändå inspirerat andra att göra samma sak.
Och jag tänker vi är ju exakt likadana där. Ja. Jag menar, dels vi har ju Hysteria Continuous som den stora inspirationen, men sen har vi ju, jag har ju nämnt Wakency podcast, en ytterst excellent skräckfilmspodd, och jag har lyssnat en hel del på Varje timmen som också snackar skräck i populärkultur. Så jag menar, liksom, man har ju redan snott liksom inspiration från andra poddar. Så Boris och podden som fruktade solnedgången, de kommer väl yngla av till andra poddar. Så det är som ett jävla zombivirus. Vi bara sprider oss de här skräckfilmspoddarna.
Men sen är det också skräckfilmcirkeln. Mm. Ja, cirkeln kommer ju aldrig bli sluten. Men vi jobbar runt oss och blir en del av ett stort kretslopp med skräckpoddar.
Jajamän.
Och sen min topp ett. Jag vet ärligt talat inte. Jag tycker det har varit kul att arbeta med annat än bara själva ljudarbetet. Jag har ju varit den som har haft hand om PR. Jag har skött hemsidorna, publiceringarna, redigeringarna och framförallt då hur vi ser ut mot omgivningen. Och vi kommer till en överraskning där senare. Men jag tycker det är fantastiskt kul att se hur bara att jag har ändrat lite i texterna eller lagt till information som har gjort att flera personer har dragits till det, den informationen eller till det avsnittet exempelvis. Jag jämförde lite här med det mest lyssnade avsnittet just nu som är The Fly med Vincent Price, 55-utgåvan från, där har vi nästan 1000 personer som har lyssnat. Och den texten som jag skrev till det har ju blivit lite av en mall till de nyare avsnitten. För uppenbarligen är det den som attraherar lyssnare. Så jag tror att det här är det här allt runt omkring arbetet som har varit min top notch på arbete. Det är där jag har tyckt varit extra kul. För jag har ju liksom en utbildning inom det. Jag har en... Det är kul att kunna använda det dessutom. Nåväl. Och till idag så har vi ju faktiskt valt varsin film att prata om. Uh-huh. Det kommer ju inte bli de här 1,5 timmars analyserna, men det är i alla fall bra med ett samtal om filmen och vad vi tycker och så vidare.
Uh-huh.
Du kan väl berätta vad du har valt för film?
Ja, vi sa väl också att i film nummer 100 att vi väljer varsin favorit.
Ja, exakt.
En film som vi genuint tycker om. Och jag har då valt en film som vi var tvungna att kolla lite. Har vi inte redan gjort den här? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Men vi har nämnt den i senast sedda. Och det är då filmen The Autopsy of Jane Doe. Från 2016.
Okej. Men då kommer en trailer här. Så kan ju du få berätta om plotten sen.
Mm-hmm.
I was expecting.
Can I see one?
No.
What's that for?
Make sure he's dead.
Sheriff, what happened?
No ID. No fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe.
He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown.
Flood warning now.
Eyes gray.
What happened to you?
First, they bound her. Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. What is that?
Dad?
No one could see what we have seen.
En okänd kvinna hittas mördad i en småstad i Virginia. Samtidigt börjar fasansfulla och oförklarliga händelser plåga ägarna av bårhuset där obduktionen av kvinnokroppen ska genomföras. Obducenten Tommy Tilden och hans son Austin hittar tecken på kvinnans kropp som talar om att hon har blivit utsatt för tortyr. Vid en storm blir de fast på bårhuset och tvingas utkämpa en kamp mot onda och fruktansvärda krafter. Och det är då baksidetexten på den Blu-ray-utgåva som jag har. The Autopsy of Jane Doe. En sån här film som jag faktiskt kom i kontakt med först tack vare Stephen King. Han som vi nu har utnämnt det här året till The Year of the King. För han gav någon, jag såg någon lista där liksom toppfilmer som Stephen King rekommenderade. Och då var då just The Autopsy of Jane Doe med där.
Jag hittade citatet han sa där faktiskt.
Mm-hmm.
Watch it, but not alone.
Ja, det är med på baksidan här på Blu-rayen ser jag också. Jag bara sökte lite lätt på den och hittade den på typ 49 kronor på Blu-ray på CD-on. Så jag tänkte, ja, det är ju billigt. Men det var ju liksom de mest välspenderade 49 kronor jag har spenderat här. För det här är en riktig, alltså, det är en spökhistoria egentligen. Men med väldigt liksom intressant setting. Det finns ett mysterium i The Autopsy of Jane Doe som är fullständigt gripande. Och det är ett ganska litet, alltså det är som ett kammardrama. För vi utspelar sig liksom, majoriteten av filmen är i det här bårhuset som är beläget liksom i en källare under, ja, under jord, och de kommer inte ut därifrån. Vi har en väldigt liten ensemble karaktärer också. Det är den här fadern och sonen och sen kvinnan där då, Jane Doe. Och det är i stort sett bara de som vi får möta i den här filmen. Men det, ja, det är en sån tät och otäck film här. För den blir verkligen okrypig som bara den. Och framför allt, ja, den där jävla klockan som ni säkert hörde i trailern där. Aldrig har en klocka, eller plingelingandet från en klocka, fått håret på min nacke att resa sig. Och det är väl där vad den här filmen lyckas med, att den skapar spänning på ett sätt som gjorde mig alldeles kallsvettig. Och det är väl just att den skapar den här spänningen och det här intressanta mysteriet istället för jump scares alla Conjuring, som gör att jag tycker att den här filmen är alla tiders. Som sagt, vi har väl, jag kan väl köra lite karaktärplatshot snabbt här. Vi har ju våra fadern i huset här då, spelad av Brian Cox. Väldigt remitterad, bra skådespelare, varit med i en uppsjö jäkla filmer. Och hans son Austin Emil, spelad av Emil Heirisch. Och de här har ju liksom, hans son är ju vuxen, liksom en man i 30-årsåldern där. Och vi förstår liksom att de här, ja, alltså sonen har ju jobb på det här bårhuset.
Men sonen är väl inte i 30-årsåldern? Han är väl snarare 25-26?
Jag tolkar han som 30, det framgår inte riktigt i filmen. Men han är liksom, det är lite det här just att han är lite för gammal. Och är liksom ändå så nära sin pappa. Det är inte negativt på sitt sätt, men just att de har en arbetsrelation. För han, sonen, är ju liksom lite på väg därifrån. Han har ju en flickvän där, Emma, spelad av Ophelia Lovibond. Och han, de pratar ju om att flytta ihop och att liksom hitta något nytt. Och han är lite kluven i det, att eftersom pappa skulle ju då bli ensam kvar i huset. Och det hör väl också till här att vi förstår att modern, och hans pappas mamma, hustru då, hon har för inte allt för länge sedan gått bort. Jag tänker att det kanske har liksom tajtat ihop, att liksom sonen var på väg ifrån familjen, eller ifrån liksom skaffa sig sitt eget och börja sitt egna liv. Men så dog mamma och ja, han blir lite kluven och liksom känner att, ja, man måste ju finnas där vid pappas sida ändå.
Men sen är det väl också att själva alltså allt det där huset, bårhuset, det är ju ett krematorium också. Mm. Det har gått i generationer i familjen.
Och jag tror också för dig är verkligen en småstad. Och jag tänker just där att det här bårhuset, krematoriet, begravningsbyrån, det är säkert det enda som finns där i staden. Och liksom de är en intrigerad del där, det blir ju en del av deras levebröd. Alla vänder ju sig till dem, så man släpper ju kanske inte det där hur lätt som helst, för det finns ju en trygghet att ha det där. Du får liksom, ekonomin kommer rulla in. Och jag, det är väl kanske det liksom känt också med hans sonen Austin, att han kanske lite har, eller han tror kanske att hans pappa förväntar sig att han ska ta över familjeföretaget. Det sägs aldrig explicit, men det finns lite där liksom om man läser mellan raderna.
Men det jag tänker också är att bor de i det här huset, eller är huset bara en, alltså en affärslokal hela alltihopa? För det är ganska vanligt att man då i alla fall att husen vart hela affärer. För hade det här varit i en annan stad, då skulle jag tänka mig att begravningsbyrån hade legat där också. Nu gjorde den ju inte det. Nu var det ju rättsläkare och krematorium i samma byggnad. Men
och begravnings. Alltså de har ett kapell där uppe.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är det ju typ en begravningsbyrå ovanpå allt det där.
Ja.
Ja, då har jag tolkat det rätt.
Ja, men jag tror de bor där. Eller åtminstone pappan och hans fru gjorde väl det att så jag tror det är liksom kombinerat allt i allo där. Sen tror jag sonen kanske har en egen bostad där, men han är så tätt knuten till det. Det blir ju, det finns ju lite av en, liksom en önskan till en frigörelse här, men som också är lite bunden till dels pappan men också jobbet. Men så blir det ju också att de får ju en väldigt viktig position, för de har ju liksom connection med sheriffen, med polisen, liksom den makten i samhället. Och de ställer ju upp här nu för när det här morden har skett här och de behöver göra den här obduktionen utav Jane Doe. De blir ju liksom en, det är en viss lockelse att liksom ändå så vara liksom en så pass viktig del i samhällskuggen. Så jag tänker att den biten finns också där som gör liksom att man kanske vill vara kvar där. Men samtidigt vill han kanske också söka sig därifrån, för han har ju liksom varit där hela sitt liv.
Det är också en tanke jag har. Har han någon form av utbildning inom sjukvård eller vad heter det? Mortician, alltså det, ja. inte rättsläkare, men ja, det är ju typ samma. Ja, oh, vad heter det? Vi har en sån här i stan faktiskt, i Eskilstuna, uppe på Bårhus, så heter det. Att han är utbildad för att hantera döda människor.
Jag tror att hans pappa är det, och sen har väl liksom sonen bara liksom internutbildats genom sin pappa. Sen vet jag liksom inte, alltså, om det här är verkligen något som man liksom går och tar högskolepoäng för. Utan det kanske snarare är liksom något som man internutbildas inom själva verksamheten, tänker jag.
Ja, jag kollade det och det är faktiskt en del av läkarlinjen till och med. Så man måste ju specialisera sig på det.
Och då tänker jag kanske just den här rättsläkarbiten. För de blir ju verkligen där, de ska ju undersöka hon Jane Doe här i ett undersöka liksom ett brott som har begåtts här. Så, ja, hej. Men alltså, den här far- och son-relationen tilltalar mig ganska mycket, för den är inte destruktiv. Jag förstår liksom att det är en positiv relation far och son har. Men också att det finns en sorg. Sonen har förlorat sin mamma, pappan har förlorat sin käresta. Och att de är i något form utav vägskäl här där livet kommer att förändras. Sonen är på väg därifrån. Men livet har redan förändrats i och med att hustrun slash mamman har dött. Så det som var planen med att han skulle flytta ut har liksom kommit av sig. Men liksom, ja, liksom, och det finns både, för fadern vill ju också sitt sons bästa. Han vill ju att han ska florera och liksom leva vidare. Och sonen vill finnas liksom nära till hans för sin pappas sida, för pappa börjar bli gammal.
Och sen liksom, samtidigt så har han ju ett jobb som kommer ge en tryggad inkomst. För som jag tolkade är de det enda bårhuset inom flera mils radie. Mm. Så att liksom hela regionen där i närheten, de kör sina döingar dit.
Ja.
Och sen därifrån så slussar de vidare ut om det är en begravningsbil eller vad det nu är som kommer att hämta dem.
Ja. Så liksom, de är ju en bärande pelare helt klart. Så jag kan ju förstå att det finns med där och väger lite in i hans vilja att kanske vilja släppa det här eller att inte vilja släppa det. Men ja, hepp.
Men alltså själva huset är riktigt jäkla creepy.
Ja, men det är det. För de är ju också ett bårhus. Och det finns, jag tycker att de här, alltså sjukhuslokaler med operationsbord med sterila väggar och liksom allt det där, det lämpar sig så väl för just skräck i sig, för det gör att bara miljön i sig är lite olustig. Här är det ju liksom ett välpolerat bårhus. Det är inte den här liksom Dr. Frankensteins tortyrkammare, men liksom det är ett mentalsjukhus som har stått övergivet i 30 år.
Men där jag tänker också, när man går ut ifrån den här, för själva där kropparna och där ligger, det är ju relativt high tech, alltså det är ny teknologi med mikroskop och hela köra, men så kliver man ut i hallen. Och där är det heltäckningsmatta och liksom tapeter ifrån 60-talet och trädörrar och hissen är liksom med grind och som ibland bara stannar.
Ja, men det är det som är också just att vi får ju den här kliniska operationslokalen och sen det här liksom 60-70-tals hemmet med heltäckningsmattor och allt och den där liksom gallergrinden. Vi förstår väl att den hissen är gammal. Den har ju säkert funnits där sedan 60-talet när man kanske byggde det här begravningsbyrån. Och det är en del i skärmen, för det känns så, det känns verkligen som en levande plats. Alltså en realistisk plats. Jag köper det här liksom, man lyckas gifta den här mixen mellan det här bårhuset och arbetsplats och det här hemmet. Och att de här liksom fadern och sonen, alltså fadern har ju säkert arbetat där hela sitt vuxna liv och sonen har väl vuxit upp i det där huset. Han har ju haft hela sitt liv där, så ja.
Jag tycker alltså, det skildrar ju verkligen hur det är på amerikanska landsbygden där det inte är storstäder i närheten. För även om USA är ett relativt utvecklat land, det finns gott om teknologi, så är det tyvärr en del av landsbygden som hamnar på, eller landsbygden, det vill säga utanför storstäderna, där vi skulle kalla småsamhällen. De hamnar ju väldigt mycket efter, för det är ju något Biden gjorde, det första han gjorde när han vart president, att han skrev under någon att de skulle utveckla elnät och infrastruktur. Och jag menar här, man ser ju hur kvaliteten är på strömmen i huset. Den är ju lite si och så, och ja, men det händer lite då och då, säger de ju när strömmen går. Och sen samma sak att de är just på landsbygden i en villa och har den här verksamheten. Så att det är ju liksom inte det här att, ja men titta på CSI-serien, då kommer de med kroppen ner till ett värsta high-tech-labbet med glasdörrar och ja. Det trycker på en knapp för att kläderna ska åka ner till tvätten liksom. Här tvättar de säkert själva till och med.
Ja. Men i CSI, där är det ju alltid storstadsmiljö.
Exakt.
Och där är det alltid high-tech. Liksom, man gäller flashiga, rika New York eller vad man nu är. Medan här är vi ju verkligen i Chota-Haiti någonstans i Virginia. Så ja, hepp. Men jag gillar det. Och jag gillar också just att vi är i den här källarlokalen. För det finns inga fönster ut. För grejen, de blir ju fast där inne. När strömmen går, då funkar ju inte hissen. Och hissen är den enda liksom väg upp till, alltså till huset. För det finns ingen trapp. Det finns däremot en källardörr som de kan ta sig ut ifrån. Men den här stormen, det är något som blåser ner något tungt. Jag tror det är träd eller något.
Ja, det är det stora lönnträdet utanför.
Ja, så de kommer inte ut. Så de är ju liksom så hjälplöst fast. Och jag gillar ju också just det här att vi kör till de gamla ledningar. Strömmen är lite fickol och det är en storm på väg. Vilket maskerar lite att när det övernaturliga kickar in. Så att istället liksom, ja men det stack ström. Ja men det var någon stormen. Men egentligen var det dog den här onda anden som håller på här nu och spökar och har sig.
när vi ändå kommer in så långt då, den här filmen tycker jag är en riktigt mysig spökfilm egentligen.
Ja.
Men det är ju inget spöke, det är ju en...
Det är en häxa.
Precis, det är en häxa. Men kommer du ihåg vad allting som de har gjort med henne?
Det är så enormt mycket. Alltså det här är ju, nu går vi in på hotet här. Ja. Och det är ju hon, Jane Doe, kvinnan som de håller på att obducera, visar ju sig vara det stora hotet här. Och nu ska vi se här, för det är en enorm shout-out till Olivia Catherine Kelly som spelar Jane Doe. Som ligger där liksom helt och hållet naken, stilla. Hon spelar ut lik. Inte en enda gång under hela filmens gång, eller ja, nästan under hela filmens gång, rör hon sig inte en enda gång. Och det är så unnerving. För jag vet, nu, som sagt, vi spoiler, men jag såg den här första gången så satt jag bara och väntade på att någon gång kommer hon bara resa sig upp, eller ögonen kommer titta till, eller liksom, det kommer upp en hand eller något. Men det gör aldrig det. Och hon går också verkligen från att vara den här, som sagt, de upptäcker den här tortyren. Och jag tycker, åh shit, vad hemskt. Och sen hon går liksom från att vara det här mystiska till den här torterade kvinnan som jag känner så mycket för, till att bli skitobehaglig. Och liksom jag sitter blir alldeles kallsvettig och bara känner skräck inför hennes närvaro. Och hon rör sig inte en enda gång. Alltså hon förändras inte, alltså i sitt mimspel eller något, från första scenen jag ser henne till sista scenen. Men det är en jävla resa i min emotionella upplevelse till henne.
Men där tycker jag var riktigt schysst, alltså så mycket som de gör. Jag menar, nu, vi kan ju prata lite om vad de som har torterat henne, vad de har gjort. Men alltså att hon lyckas hålla masken när de klipper upp henne inom citationstecken. Men för man hör ju klick, 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 och de gör det nedanför hennes hals. Jag skulle bli helt freaked out. Bara, åh, det klickar, men...
Men det grejen är väl... Det är väl det som är grejen. Alltså, vi förstår att hon är ju ett offer under omständigheter. För jag tror ju inte att den här karaktären började ond. Vi förstår att hon... den äldre. Hon är gammal. Hon ska ha något att göra med Salem. Där liksom häxprocesserna på 1700-talet. Och att vi förstår att den här tortyren som hon har utsatts för är väl då utav inkvisistpräster eller Ja, Inquisister, det var ju i Europa, så här är det väl liksom vansinniga puritaner som har jagat häxor här. Och de har ju utsatt henne för allsköns tortyr, de har klippt ut hennes tänder, man har liksom...
Tungan
har de tagit. Och de har ju stuckit henne med brända... Eller med, alltså hon har ju mängder med knivhugg i sig. Men det är det som är grejen, att de här ärren efter de här knivhuggen och brännmärken och allt finns på insidan av henne. För på utsidan, hennes hud är slät och fin, det finns inga ingångshål eller något. Hon är tatuerad på insidan av huden.
Det är ju, alltså som jag tolkar det där, du har ju någon någonsin liksom tagit bort all hud, tatuerat den och sen typ tejpat tillbaka den.
Ja, grejen är ju den att, alltså som jag, och det här som är frågetecken, det kanske är del i filmens charm, att vi får aldrig någon riktig förklaring. Antingen är det verkligen de här galna puritanerna som har försökt exorcerat ut den här häxan, eller så är det någon form av svart ritual här som han har gjort. För konceptet vi förstår är att hon lever fortfarande. Hon lever, hon är medvetande och hon känner precis allting. Vilket varit horribelt att förstå, alltså när de har gjort all obduktion på henne. För då har de klippet in, de har skurit in och liksom plockat ut organ. Och hon har varit medvetande och hon har känt precis allting. Och vi förstår väl också att hon vill, såklart att hon vill slippa det här. För twisten i slutet är ju att, spoiler alert här, för den som inte vill ha slutet spoilat då. Fadern går ju en deal med henne. För hon har ju väckt de döda där på bårhuset, liksom, det är ju kaos där och liksom allt håller ju på att gå käpprätt åt helvete och de försöker bränna henne, men det går inte för elden slocknar. Och han går en deal med henne att han ska ta alla hennes skador om hon låter sonen vara. Och det händer ju. Det går ju över till honom och han liksom groteskt liksom faller ju i smärta och fruktansvärt lidande där.
Hon för över all sin smärta till honom och typ regenererar genom hans smärta. Hon tar hans hela delar och stoppar in i sig själv.
Ja, och överför liksom sin skada på honom. Och det är väl så jag också tolkat det, att hon läker också ihop av sig själv i alla fall. Men liksom hennes smärta och lidande finns. Men nu för hon över det till han. Men. Och då tänker man liksom att nu fick hon frid här. För man kan ju förstå liksom allt lidande hon har utsatt för. Skulle liksom ha gjort henne till en otrevlig människa. Men då tänkte jag här nu att ja, men nu finns det frid för henne. Nu kan hon äntligen få gå vidare. Och att hon ska hedra sin del av avtalet med att hon låter sonen gå. Hon gör ju inte det. Hon tar ju livet av honom. Hon skrämmer ju honom så pass. Det kommer ut någonting ur mörkret. Och han tappar fotfästet, ramlar ner för trappen och slår ihjäl sig.
Ja, han bryter väl nacken.
Ja, han bryter nacken. Och sen det sista vi får se är ju liksom polisen som är där och kollar liksom kaoset som har uppstått här. Ja, flickvännen är ju död också.
Hon lyckas, ja, de knivhugger väl henne av misstag. Exakt.
För de tror ju, häxan har ju lyckats övertyga dem om att det är ett av de här liken med den här bjällran kring tån som kommer där. Och de bara hugger i vild panik mot det här liket. Men det är ju flickvännen egentligen. Så det sista vi får se är ju liksom hur hon Jane Doe förs bort. Och man liksom bara zoomar in på hennes ansikte där vi inser liksom, herregud, det här kommer börja igen. För filmen börjar ju med att vi får se efter matchen av en hemsk massaker. Liksom ett äldre par har haft några renoverare av några byggmän. Och det är bara ett blodbad, liksom väggarna är tapetserade med blod. Vi har förstått liksom folk har blivit skjutna, någon har slagit ihjäl någon med en hammare. Det ligger en stor blodig kniv där, ser liksom det både blod och hårtussar liksom på det. Och i källaren så ligger hon då. För de har ju bevisligen gjort några utgrävningar i källaren och då har de hittat henne. Så då förstår vi att all, alltså det som är förklaringen till det som har hänt i filmens början är ju det som är själva filmen. Hon orsakar kaos och död. Bara med att hon finns där. Så vem vet, den här häxan är inte så oskyldig, utan hon är ganska hemsk ändå.
Hallå där, skräckfilmscirkeln. Det här är Kristoffer från podden som fruktade solnedgången med min kollega
Niklas från samma podd.
Du, jag har hört ryktesvägen givetvis att skräckfilmscirkeln, våran favoritpodd, firar 100 avsnitt.
Ja, och det är ingen liten sak att fira. Jag har också hört snacket på ICA nära här i Ljungsbro där jag bor. Pratar man om, på hela fruktavdelningen står man och pratar om detta kommande jubileumsavsnitt faktiskt. Och jag sa det att det här är en mycket bra samtalspodd för alla oss som gillar skräckfilm att lyssna på. Alltså, jag tycker på ett personligt plan att det här med samtalspoddar är någonting som är väldigt trevligt. Och speciellt när de handlar om någonting som man har ett stort intresse i. Till exempel skräckfilm som i det här fallet. Och där tycker jag att både Patrik och Fredrik gör ett ypperligt bra arbete för att leverera detta med jämna mellanrum. Och jag brukar gladligen ta del av era samtal när jag lagar mat, är ute och går eller ja, lyssnar i allmänhet. Så att fortsätt med det goda arbetet, gärna i flera hundra avsnitt till.
Jag kan bara instämma där också. Jag har inte lyssnat alls lika länge som du har gjort, Niklas. Men du tipsar mig om den här och numera är det varje vecka eller varannan vecka ett väldigt glatt tillrop när en pushnotis trycks ut och man ser att det finns ett nytt avsnitt där ute från just skräckfilmscirkeln. Det värmer.
Du hade ju en liten trevlig, lite trevlig dragning där för mig om när du lyssnade på Fredrik som höll någon monolog i samband med barnläggning eller någonting. Kan du dra den för mig igen?
ja, men jag uppskattar ju det här att man kan få grotta ner sig i saker. Och jag tycker ju att Fredrik är väldigt, väldigt bra på det här. Det var det här australiensiska avsnittet där de pratade om den här krokodilfilmen Blackwater. Och jag tänkte, hur mycket australiensisk historia kan han dra egentligen? Jag ska ju lägga barnet där, men vi slår på det så får vi se. Och ja, jag tror att när jag kollade på klockan när vi startade och sen när Fredrik var klar, då hade vi nog avverkat 30-45 minuter någonstans där. Sonen såg givetvis sen länge i djup sömn. Och Fredrik, han höll god ton och pratade vidare om aboriginernas historia innan han kom in på då just skräckfilm. Mycket trevligt!
Mycket trevligt, och det är så det ska vara. Det är så ni ska fortsätta era samtal, grabbar. Så alla lyckönskningar från oss i podden som fruktade solnedgången och på återseende. Så hoppas vi att vi får ses i sommar och ta den där skräckfilmsölen som vi har pratat lite löst och ledigt om.
Och ses vi inte i Eskilstuna så ses vi
i nattens mörker.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, de passade på att springa in här mitt under våra prat om en död häxa.
Jajamän, det är härligt att veta att skvallret går sjövilt där på fruktdisken i Ica-nära. Jag ser framför mig någon, liksom, någon otäck liten tant som ligger och gömmer sig bland ananasen där.
Det får mig lite att tänka på, vi hade någon sommar när jag... Det var i gruppchatten, jag skickade en bild på min potatisodling, tror jag. Potatiskvinnan, potatismorden, eller vad vi nu hittar på. Ja. Men den här The Autopsy of Jane Doe, jag myste genom hela den. Och jag vet att jag har en tendens till att somna en bit in i filmer som jag absolut inte gillar. Mm-hmm. Och då får jag titta på dem i två sittningar. Men The Autopsy of Jane Doe, den såg jag verkligen hela filmen, och telefonen, den behövde jag inte titta på en enda gång.
Nej, men det är ett sånt bra mysterium. Den är genuint spännande från början till slut, och den är inte särskilt lång. Den är ungefär 1 timme och 25 minuter.
Precis, lagom.
Väldigt behaglig längd, och liksom, man behövde inte göra den längre. Och den väckte jättemycket känslor hos mig. Det finns en scen i den här som jag gråter nästan varje gång, och det är när katten dör.
Det är ju värre än att alla andra blir skjutna i ansikt eller blir blod överallt. Jo, men det är den känslan jag har.
Ja, men jag är också lite inne på det, just för att de hittar katten sårad i ventilationssystemet. Jag förstår att det är en gammal katt. Och den fanns med där, liksom, har funnits med sen start. Och katten är döendes, och han tar liksom katten i sin famn, och så får de liksom barmhärtighetsdödar den. Och jag är ju kattägare själv, och du är hundägare, och det är just den här, man vet ju som djurägare att någon gång kommer den där svarta dagen då man måste säga farväl till sin fyrbenta, liksom, vän som har varit med en så länge. Och det är så fruktansvärt.
Jo, jag har provat det 3 gånger hittills.
Ja, men liksom, när man får gå till veterinären där och liksom ta sitt farväl. Och det är liksom det, jag tror det är det som triggar av någon anledning. För just liksom där, när flickvännen får yxan i halsen och blodet pissar åt höger och vänster. Det är liksom någonstans... Alltså det är en chock, och det är dramatiskt i sig. Men jag är kanske lite luttrad för det. För man liksom, jag har sett ett x antal skräckfilmsmord vid det här laget.
Ja, men det är alltså... Att människor dör på film, fine. Det är... Vi kan reproducera oss liksom, ja, i våra egna linjer om vi skulle känna det, så vi kan få flera offer till våra slashermördare. Men just djuren har man alltid en annan känsla för. Och det finns ju jättemånga memes när människor dör på film, och så sitter, jag kommer inte ihåg, det är en skådespelare som sitter där och ler stort med sina popcorn. När en hund dör, då sitter han och storbölar. Liksom. Men det är ju där, ska de få till en film som verkligen berör folk, ja, men ta koll på ett djur i den. Mm. Alltså det låter kallt, men det är så man får med sig både ilska och intresse då, eller hämndlystnad kanske.
Mm. Ja. Nej, men det var mitt val av film, The Autopsy of Jane Doe från 2016. Och det är också en liten kul grej, är ju att det är ju det är en film från Storbritannien, men det är ju en norsk regissör. Det är ju han André Örjedal. Och han är ju kanske mest känd som regissören till Trolljägaren, som vi pratade om i vårat... Ja, vad var det nu? Väsen-avsnitt. Det är ganska tidigt. Jag tror vi hade Martin här på besök då.
Jo.
Ja, men så han är en person man ska ha lite ögonen för den människan har bara producerat väldigt trevliga filmer än så länge.
Ja, han men, har bara producerat 9 stycken. Så.
Ja, men det har varit bra skit.
Ja, det är bra man producerar bra grejer också.
Jajamensan. The Autopsy of Jane Doe. Har du inte sett den? Se den.
Okej, men då är det min tur.
Jajamän.
Och jag valde då den spanska filmen REC, R-E-C. En found footage-film så är från 2007. Mm. Så här kommer en trailer. Och tyvärr kunde jag inte översätta den.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad.
Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Dice...
Señora,
¿estás
bien?
Sí, sí.
Le habla la policía.
Joder, deja de grabar. Ya.
Qué puto caso, Pablo, sigue grabando.
Viene una ambulancia inmediatamente. Muy bien, es un
género
muy...
¡Pablo! La situación es insostenible. Hay 2 muertos. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio.
Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no?
¡Tú deja de grabar de una puta vez, joder!
Exactamente, hijo, lo que te digan, no tenemos que grabar. Y hay que contar lo que está pasando, hostia.
Ett mindre tv-team ska dokumentera en vanlig natt hos brandkåren i Barcelona. Men när en till synes ordinär rutinutryckning tar en helt oväntad vändning blir natten mer dramatisk än de någonsin kunnat ana. Samtidigt som de kämpar för sina liv mot något de inte ens kan förklara känner de möjligheten till tidernas skop och låter hela tiden kameran rulla. Det är alltså REC från 2007. Spansk zombiefilm, och för er som har lyssnat på alla våra avsnitt så vet ni att jag gillar filmer som inte är från USA och har med zombies att göra, för de är mycket mera groteska, det är mera blod, det är mera våld. Jag låter som värsta psykopaterna, men just REC här har den har en verklighetskänsla mer än vad jag kan tycka filmer som exempelvis Blair Witch Project har. För den börjar med att ett tv-team helt enkelt bara ska följa brandkåren en natt i ett program som heter Medan du sover. Och då är det Angela som är programledare och Pablo som är kameraman. Det är de två som är de mest centrala karaktärerna. Och Pablo får man inte se eftersom han... har kameran då i handen hela tiden. Och genom hela filmen så är det han som springer. Han pratar inte så mycket. Men Angela, hon allt hon gör. De som exempelvis då när de kommer till huset. Brandkåren rycker ut till ett hus. Där en kvinna ska sitta fast i sin lägenhet. De kommer inte ut. Så de kommer dit för att bryta upp dörren helt enkelt. Men under hela tiden som allt det här händer. Så står hon och gör påor. Alltså propåor. Då står hon vid dörren och säger att. Eller med ryggen mot dörren och säger. Ja, brandkåren och polisen står nu här framför en dörr. För att den behöver brytas upp. Kvinnan inuti har vi inte hört någonting ifrån. Någonting kan vara fel där. Så det här är våra hjältar. Och någonting vidare. Och då bryter de upp den dörren, kommer in och då står en kvinna som är lite blodig i bara sin nattsärk och bara står och ser konstig ut. Så polisen går in och säger hej, vi är från polisen, vi ska hjälpa dig nu. Kom med oss, vi har ambulansen här nere. Och det, en av poliserna blir då attackerade och biten i halsen. Och den här själva händelsen i allt börjar, det visar sig en bit in i filmen när deras smittskyddsenhet kommer. Och så säger han att ja, men det var en veterinär som ringde och sa att en hund kom in och var sjuk. Och det visade sig att de hade något konstigt virus, för helt plötsligt reste den sig upp och började döda alla andra djuren. Och de hade spårat den till det huset, och det visade sig då att en av de boende där är en liten flicka vars hund har åkt till veterinären för att den var sjuk. Men hunden bet flickan också. Och sen är ju helvetet löst. Så att REC är lite som en blandning av Blair Witch Project och World War Z. Där man kan konstatera mot slutet här är ju att alla blir infekterade med någon typ av rabies. För med kontakter inom djurvården så vet man att det är typ så djur eller hundar eller katter som har blivit rabiata, att deras rabies tar över liksom huvudet och de börjar attackera alla runt om sig. Men det finns en twist på slutet som vi kan komma till sen. Har du sett REC? Jag tror att du och jag har tittat på den samtidigt, ja,
det,
faktiskt.
Ja, det har vi. Vi hade den på studiecirkeln här. Jag har sett första och andra filmen. Sen finns det finns väl fyra allt som allt, tror jag.
Tredje filmen utspelar sig under ett bröllop. Den har ingenting med första och andra filmen att göra. Och fjärde filmen, den utspelar sig på en båt.
Ja, ja, för det är väl också det, så just första och andra filmen, de går verkligen i varandra, utspelar sig i samma byggnad där.
Ja.
Medan trean och fyran är väl inte found footage, har för mig, utan de är mer spelfilm.
Nej, de är found footage också.
Ja, se där. Mm. Det jag gillar med REC är ju just att, alltså, det kom ju verkligen en jättevåg utav found footage. Blair Witch var ju kanske inte den första, men det var onekligen en av de mest framgångsrika. Sen var det ju Paranormal Activity som kom 5-6 år senare efter Blair Witch. Och det var ju den som verkligen kickade igång.
Ja, den här, alltså REC är ju samtida med Paranormal Activity.
Det där. Och det är någonting, för found footage är för mig en jättecharmig genre, samtidigt som jag tycker att den är jäkligt svår. För man måste liksom sälja den här illusionen av autenticitet. Och lyckas man inte med det, ja, nej, då blir det inte bra.
Då blir det som Diary of the Dead.
Ja, nej, då faller hela filmen platt. Och ett annat problem found footage-filmer har, att det lätt, när hotet väl dyker upp, när det blir våld och det blir kaos, att det är lätt att karaktärerna bara blir gapiga gaphalsar som står och gapar och skriker på varandra, och man bara svär, och alltså det blir Rob Zombie. Folk blir bara arga, dryga och vidriga, och jag sitter bara där, oh, håll käften, kan inte bara hålla tyst och dö. REC balanserar det här ganska väl, just för att vi verkligen har det här, vi följer det här kamerateamet. De är uttråkade till tårar, för de är på det här pisstråkiga uppdraget, leder ingenstans. Sen kommer, ja, men det blir lite spännande här med hon tanten där som är fast i huset. Sen blir de fast här liksom. Tanten var ju jätteläskig och var konstig där, de fick skjuta henne. Och det är liksom creepy som bara den, och bara liksom komma ner i varmen. Sen när de ska ut därifrån, nej, då står det liksom plötsligt liksom SWAT-soldater där.
Bara, ja, det är ju militären och smittskyddsinstitutet, ja, som har kommit dit och spärrat av hela skiten.
Ja, bara liksom karantänar huset. Och man liksom sitter, vad är det som händer? Och liksom, ja, det bygger upp ett mysterium, det bygger upp liksom den här, man blir isolerad i det här huset trots att de är liksom mitt i den här staden. Det finns en ensemble och lite märkliga, eller utav alla möjliga liksom vardagliga karaktärer. Vi har liksom, det är inte Hollywoodbruden eller Hollywoodhunken som kommer där och liksom är snygga, utan det är liksom medelåldersparet. Vi har någon gammal dement tant, vi har någon liten snorig unge med sin hund. Det är liksom, det är väldigt vardagliga människor. Och så kommer det här liksom successiva hot, det här smittan, vad är det? Och det bara sprider sig. Och det blir liksom, ja, det är genuint obehagligt. Sen vet jag inte om att det just är på spanska, att det ger någon extra liten, för engelska, det kan jag ju, liksom, det kan jag flytande. Men spanskan är ju inte riktigt mig bekant, vilket gör att språket i sig blir lite annorlunda för mig, och det kanske också bygger på något, men nej.
Men alltså jag tycker spanskan, eller framförallt spanjorer, deras sätt att bete sig, alltså deras, de har ju en annan karisma än vad amerikaner har eller engelsmän. Jag menar, här de skriker ju verkligen, och det är ju inte bara att de skriker för att de är rädda och så, utan det är så de pratar med varandra.
Det är ett mer passionerat sätt att föra sig.
Exakt, tack. Det var det jag skulle komma fram till.
Ja, och jag, nu vet jag inte om det är liksom någon form av, för att det är väl inte en stereotyp av en italienare där, som verkligen talar med hela språket och liksom, det är verkligen närmare mamma mia stora liksom drama där. Men Spanien är ju grannlandet.
Ja, men Spanien är ju, alltså det är inte så stor skillnad, de är lika passionerade om sitt arbete där, plus att det här är ju tv som de ska sälja in. Ja. Och då är det klart de spelar över och spelar högre om det. Liksom som Angela, reporten där, jag menar hon ser ju så uttråkad ut, och förmodligen så hon, det här var väl kanske tanken att ja, men det här ska vara min stora genombrott för att få göra lite större grejer, för så beter hon sig.
Ja, för det upplever, för hon är väl lite fast i något form av ekorrhjul där på den här tv-byrån, att hon gör de här fluff piece eller vad man nu, för det är ju intervjuar om brandmännen där, sen ska hon säkert iväg och göra något, ja, här har vi en unge och hennes söta katt och liksom, ja, liksom hon gör bara liksom gull. Så hon blir ju verkligen drivande här, för det här ska ju bli hennes liksom väg ut. Men sen blir det ju också, när de blir fast här, jag känner liksom att hon vill ju liksom komma till roten utav sanningen. Även om det nu, ja, spoiler alert, kommer ju kosta henne allting.
Men det är ju också att den här drar ju fram lite av vikten av transparens från exempelvis myndigheter. För polisen säger, stäng av kameran, ni får inte filma längre. Stäng av kameran, jo det får vi visst, det säger hon. Vi är från pressen, vi måste visa vad som händer här och vad ni håller på med. Varför stänger ni in oss här? Och apropå det huset, fyra våningar utan hiss, lite jobbigt, och sen stentrappa. Jag kommer bara tänka på Sankt Eskil, det vill säga våran gamla skola i huvudhuset där. Det ser precis likadant ut, förutom att det är inte jättelånga korridorer runt om. Men jag tycker det här huset är en ganska perfekt plats för att göra det lite mer läskigt. För det är gammalt och det finns gamla människor. Mm. Och sen när de går in i lägenheterna, allting ser ju gammalt ut.
Ja, men det är ju, alltså, om vi nu ska gå in på liksom platsen här, skådespelet för den här filmen. Alltså jag är med på ditt spår här, för det känns som att det här är ett byggnad som kan ha byggts, inte vet jag, 20-tal, 30-tal. Där de här liksom svartvita marmor stenplattorna, det är liksom det här massiva mörka ekträden i den, som räcket till det här, vad heter det, till trappen. Som, och det är också en, sen, nej det är inte en cirkeltrappa, det är en zigzagtrapp med hål i mitten.
Ja.
Och det är liksom, när man kommer in i lägenheterna, så är det också så här extremt högt i tak, och det är också det känns liksom som att det andas liksom gammalt, fast nygammalt är det, om man nu kan kalla det. Så det
är ju säkert renoverat, och de som bor där är ju inga fattiglappar, för de har ju till och med en portvakt. Ja, han sitter i sin lilla kur där nere hela dagen.
Ja, men det känns som att det är en byggnad som liksom byggdes när våra mor- och farföräldrar var unga. Eller något sånt där. Och det jag gillar just det du nämnde så med myndigheten. För det blir ju lite det här liksom att, ja men, för de säger ju åt mig att sluta filma här liksom. Man förstår att det är en mörkläggning på gång. Och bara där liksom blir ju en morot till att, nej men åt helvete med dig, jag ska filma det här såklart. För vem fan är du liksom att komma och säga att, att vi inte får se de här hemskheterna? Det händer ju någonting här.
Ja.
Människor dör ju.
Jag menar, och även i Spanien har de ju samma som i Sverige, fri press. Mm. Pressen ska inte bli styrd av exempelvis polismyndighet eller staten eller vad man nu ska säga. Ja. Men till skillnad från, ja men ta när Franco fortfarande var boss i Spanien. Mm. Men då styrde ju han pressen. Så jag tror det här är lite för att göra upp med
han
gamla...
Han styrde ju polisen också helt
klart. Han styrde ju allt. Och det var ju inte förrän han dog som spansk film verkligen florerade. Mm. Och nu är vi framme på 2000-talet och liksom de är fortfarande stenhårda på det här med att fri press, fuck you om du inte vill låta oss filma, men vi filmar ändå.
Ja, jo, de vet ju hur det har varit att leva under en diktator. Så.
Ja, i alla fall de äldre personerna i den här.
Men nej, alltså platsen är ganska väl. Sen finalen sker ju uppe på vinden.
Ja.
Det blir ju ungefär som att vi rör oss liksom från bottenvåningen hela tiden tvingas uppåt. Och i det där hemska jävla vindsförrådet. Eller jag tror jag under den pent, eller vad heter det, etagevåningen längst upp.
Det är någon som vill att vi väntar med att prata död.
Oj.
Välkommen till Fint i fikat gratulationsavsnitt!
Yay!
Ja. Jag trodde det var ett kortaste avsnitt.
Med mig, 100-åringen Gustav.
Och jag, bara 19-åriga Linda.
Jag är lite yngre än Gustav, så jag är bara 99.
Och jag någonstans var gammal redan när världen var ung, Ulf.
Ja, men de som var gamla när världen var ung, det är ju en annan podd. Vår samarbetssysterpodd nästan, va?
Ja. Vi besöker dem, de besöker oss. Vi besöker dem, de besöker oss.
Ibland besöker ingen av oss varandra. Mm. Ibland bor ingen hemma. Ibland vet ingen var de är.
Nej, ja.
Men det finns alltid sprit i skåpet.
Det finns alltid sprit i skåpet.
Skåpet är aldrig halvfullt, det är alltid halvtomt.
Och det är blått.
Det är vår man i Nederländerna. Och det är vår framtida själasörjare.
Ja. Och dinosaurie filantrop.
Mm. Mm.
Det är ju så att skräckfilmscirkeln fyller 100 avsnitt.
Yay!
Grattis, motherfuckers.
Velociraptor celebration for you.
Ja. Eller som Linda brukar säga. Vad brukar du säga, Linda? Grattis, här, ta en jävla krona.
Mm. Precis, här, varsågod.
Det är inte som en annan podd som då passerade 100 avsnitt för länge sedan.
Kvantitet framför kvalitet.
Och det är inte bara kvantitet, va, utan kvalitet, va. Men hur började det här samarbetet, Matti?
Är det mitt fel?
Nej, men jag tänkte du kunde väl ta det?
Nej, det var du som kontaktade dem väl? Det är väl bättre att du
tar det? Ja, de frågade om någon ville göra ett avsnitt med dem, så här, det vill vi.
Ja.
Och de visste inte vad de gav dig i sig.
Nej.
Vi är som Ulfa, får vi bara in en fot så släpper vi inte taget.
Det kan vi ta en annan gång. Lindas ifrågasättning, alltså hur många gånger ska Ulfa med?
Alltså varför är han kvar?
Varför är Ulf här fortfarande?
Because I have nowhere else to go.
Men hur som helst, grattis till 100 avsnitt.
Ja.
Fruktansvärda avsnitt vissa.
Mm.
Ja.
Fruktansvärt underhållande.
Vi var ju så här att när vi skulle börja samarbeta så, men vad ska vi se för någonting? Var det Fredrik som sa, ja, att de här är hardcore killar, som man kan säga. Så jag föreslog så och hoster och sånt där. Bara så, no!
Tortyr på är inte min grej, så det är bra.
Första såfilm här kan jag se.
Ja, men det är inte så mycket tortyr på som den är bra faktiskt.
Ja. Det var en tortyrkamera.
Mm. Men vad hände då? Det blev ju inte bättre.
Nej.
Nej.
Fuck you, here's a dinosaur!
Fredrik kommer med... Jag gillar dinosaurier. Mm. Linda gillar dinosaurier. Jajamän. Alla gillar B-filmer uppenbarligen. Mm. Mm. Så vad hände? Vad var det vi såg, Ulf?
Carnosaur.
Det var ju direkt inte med det, utan franchiset Carnosaur. Mm-hmm.
Ja. Jag såg ettan och tvåan och sen så bara, I'm out.
Jag såg tvåan och trean för att ettan var för weird.
Ja, jag uppskattade ettan bäst.
Ja, visst, sure. Mm.
För tvåan var lite för lik en annan film, Aliens, men det måste ju vara en slump.
Ja, alltså, alltså de gjordes ju, alltså Carnosaur 2 kom väl ut innan Aliens måste det ju vara. För de måste ju tagit alla idéerna till Aliens som är den...
Ja.
Nej.
Nej, men det måste vara, det är en slump att det blev som det blev.
Ja, det tror jag också.
En liten obskur film som Aliens, alltså, det är ju knappast att de har tagit inspiration från den.
Nej, det tror inte jag heller.
Roddy Corman har väl egna idéer så.
Alltså detta arthouse-projekt.
Ja.
Och sen har det bara fortsatt, för vi kunde inte släppa dinosaurier, så vi lurade in Fredrik i någon sån här dinosauriebox och vi kör dinosaurie-franchise här också. Mm.
Var inte det han som också sa fint i fikat och så har de en brud?
Mm. Ja, han introducerade tre nördar och en brud eller sånt där.
Just det, så var det. Jag älskar det. Alltså, jag äger det.
Ja.
Verkligen.
Var det inte han som kallade dig för tråkig, Gustav?
Jag har alltid sagt att jag är så jävla tråkig.
Och då har Gustav inte kunnat släppa någonsin.
Nej, det bästa är att han har inte sagt det. Det är Gustav som säger att han har sagt det. Ja, Gustav tycker om att sätta ord i munnen på folk.
Ja, det är...
Ja, och jag var inte ens med i avsnittet, så det är intressant. Och så har vi ju vår kära Patrik då som är... Vad ska vi kalla honom? The moderator of the pod.
Ja.
The moderator of insanity.
Mm-hmm. Of insanity, that's so fetch. Nej, men vad brukar han gilla att klippa in?
Totally.
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 Eller surprise, motherfucker.
Åh, Dexter.
Men jag känner av att utan Patrik så skulle det skulle bli ännu mer kaos och det skulle vara totalt omöjligt att släppa avsnittet.
Någon måste ju avbryta Fredrik ibland också.
Hepp.
Tack så mycket för alla era avsnitt och vi hoppas snart att det blir ett franchise till att gå igenom er.
Ja. Kanske någonting steget över Corman eller steget under.
Zack Snyder.
Nej, men...
Vill ni se Army of the Dead? För den har ni ju inte sett än, va?
Matti vill fortfarande prata om den.
Jag vill fortfarande prata om Army of the Dead.
Jag har sett den, men jag vill inte prata om den. Nej.
Jag har så många frågor.
Jag vill glömma.
Ja, det är därför jag dricker.
Det räcker inte. Jag måste ha mer psykedeliska grejer.
Nej, men det...
Okej, ja, grattis till 100 avsnitt innan Matti börjar gråta.
Eller hur?
Ja, grattis. Ja.
Grattis.
Grattis jättemycket till er. Jag lyssnar på varje avsnitt nu. Så jag blev därför osäker på om ni gjort Army of the Dead.
Mm-hmm.
Ja, jag får säga tack för tipset om Troll Hunter från Norge.
Har du inte sett den innan?
Ja, Trolljägaren. Fina grejer.
Nej, jag hade inte sett den först. Så jag såg att de hade lagt upp så jävla bra
var
den.
Den är...
Troll!
Troll!
Okej, det var det.
Tack så mycket, pojkar.
Se till att det blir 100 till när vi börjar.
Ja, precis. Hej, hej!
Definitivt. Ja, apropå mordiska zombies då. Inte film till fikat, jag skojar bara. Tack för det, de tre nördarna och bruden.
Jajamensan.
Och... Linda kommer få vara den eviga bruden.
Ja, och vi har inte gjort Army of the Dead.
Nej.
Vi har pratat om den i senast sedda här då, men visst, det skulle man väl kunna göra en liten spin-off-episod där vi liksom bara pratar om det möget som är Army of the Dead.
Det finns inget bra med Army of the Dead. Däremot så finns det bra på i slutet av Wreck, där hon då klättrar upp på vinden för att komma undan alla rabiata mördare. Först tillsammans med Pablo, men Pablo dör. Och så går de runt där och ser att det är någon jävel som har tagit fram ett virus här uppe. Mm-hmm. Och det är någon galen vetenskapsman. Och det visar sig att han har använt sin dotter eller någonting och experimentera på. Jag har inte riktigt förstått vem den där monstret på slutet är.
Men det är det här som är alltså den stora twisten. Det här viruset, zombie, rage, rabies, vad fan det nu är. Det är väl att det finns ju en annan övernaturlig aspekt, om jag har tolkat det rätt. Vi snackar ju demonbesättning, om jag har förstått det rätt. Åtminstone i första och andra filmen.
Det känns ju lite som att det är någon form av demonbesättning och sen försöker han hitta ett vaccin mot det. För det, han pratar ju lite osammanhängande där i sin, på den här bandspelaren. Det finns liksom inte något tydligt om, eller så är det så att han har tagit blodet från någon som är demon och sen försökt göra ett virus av det. Amen. Jag vet inte.
Första filmen går inte in så jättebra. Vi får liksom bara att liksom något jävulskt har hänt i det här huset. Men det är väl i film nummer två, för då får vi väl se demonen också, eller den här flickan då som har, för det är ju ett groteskt jävla varelse. Men det kommer vi väl till när vi når film nummer två.
Ja, film nummer två kommer jag ta upp i mitt avsnitt när vi pratar om spansk skräckfilm. Så att, men i film nummer två liksom knyter man ihop säcken av vad som händer i huset.
Ja.
För då följer man inte Angela längre, utan då följer man poliserna eller militären som går in.
Ja.
Så kan vi säga.
Och det är just det där att den här filmen ger oss inte, alltså jag skulle väl uppleva att den här filmen ger oss mer frågetecken än svar. Men tillräckligt liksom mycket för att liksom kittla min fantasi. För det är ju liksom, ja, något jävla experiment har hänt på den där vinden. Och på något vis och vänster så måste ju alltså någon form av myndighet vara involverad, eftersom att de är där och mörkar. Men som sagt, när filmen är slut, då har inte vi fått något vettigt svar alls. Jag tycker att det är två tummar upp.
Ja, jo, jag med. Det här hör ju till en av mina favoritfilmer. Men framförallt så är den inte så lång. Den är 75 minuter bara.
Ja.
Det är lagom med tanke på skrik och gap och sen att det går så jäkla fort. Och då, då lämnas man med, hä? Nej, ja, det är också många frågor, och jag tror att det är därför uppföljarna för fjärde filmen, då är Angela tillbaka nämligen. Mm-hmm. De uppföljarna ger verkligen en liksom, jaha, det var det här som hände och det, då kan det bli så här. Man får ju inte exakt hur man ska lösa det, men ändå vad det leder till.
Ja, men vi kommer väl gå igenom det framöver, för nu återigen har vi påbörjat en liten franchise här. Ja. Och vi kommer ju se dem allihopa här.
Exakt. Men det här var ett fantastiskt avsnitt.
Mm-hmm.
Och det var väldigt kul att göra. Och jag ska säga att när alla de här hälsningarna kom in, jag har inte lyssnat på dem förrän idag.
Ja.
Så att det var en väldigt... Det var kul och lite rörande att så, jag skickade ut och frågade om det var någon som ville prata om sin favoritfilm, och jag fick ut in hälsningar istället. Så, ja, tack för det. Och ja, ringklockan kommer inte ringa mer nu, för det var de som kom.
Ja. Det var mycket trevligt. Jag sitter här alldeles nöjd och glad här.
Ja.
Känner man att man vill ju köra åtminstone ett avsnitt till, kan man unna sig.
Exakt. Men för er som har sett den här releasen på Facebook eller jag bilden till det här avsnittet överlag ser att det är någonting som har ändrats.
Mm-hmm.
Ni kanske känner igen gubbarna som är på den nya loggan bättre.
Mm-hmm.
Och vi kanske ska tacka grafiken som har gjort den här.
Ja, det är den fantastiska Mika Hyvönen. Nu slaktar jag väl hennes namn här. Det är väl en fantastisk arbetskollega till mig som arbetar med, eller håller på att utbilda sig med just design. Och jag frågade henne om hon inte ville, om hon hade möjlighet att liksom, ja, men kanske se om hon kunde piffa upp våran logga lite. Och det gjorde hon med dunder och med brak. Så vi är väldigt nöjda här.
Det är vi. Och jag ska säga att om ni vill se mer av hennes arbete så finns hon på Instagram under namnet Time to Mike.
Ja.
Det kommer vi skriva i kommentarerna här också. Så.
Mika är fantastisk i sitt, vad heter det? Artmanship. Alltså det är ju digitalt. Liksom det är helt fantastiskt att se henne arbeta. Jag såg hur snabb hon var dessutom.
Ja.
Herre min ge, vilken på nolltid hon ninjade ihop det här. Jag gav liksom min lilla förslag där jag ritade för hand. Det var ju liksom, det var liksom förskolenivå av vad jämför.
Jag, alltså jag var så här bara, ah, men jag har gjort en bra logga här nu. Så jag gjorde i mitten på 2021. Jag bara, men det passar. Det är lite trevligare än dig och mig som ett foto som var på liksom sådär. Men som sagt, det är alltid bra att utveckla sig.
Mm-hmm.
Och som jag sa i början, jag tycker det här det är så himla kul med det här bakomarbetet med branding och man ska göra logotyper och så vidare.
Ja.
Ja. Men om du som lyssnare då känner att du vill kanske vara med eller vill skicka en hälsning eller vill höras eller någonting så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuder avsnitt 101 på?
Då förlorar vi förståndet, förstår du. Vi ska ta en titt på filmen May från 2002. Och temat vi kommer ha är just då lite, alltså sådana filmer där vi får följa en karaktär som successivt håller på att förlora förståndet. Greppet om verkligheten. Och May är en fantastisk film. Den introducerades för mig som, säg, Tim Burton möter en slasherfilm. Och jag tänkte, mums! Så ja, det är vad vi kommer se nästa gång.
Alldeles utmärkt. Jag ska säga att det här avsnittet var fantastiskt roligt att göra. Jag säger det en gång till. Och en sak som jag glömde nämna tidigare är att vi fick lite presenter ifrån Film till fikat nämligen. Vi fick två stycken seriealbum och två stycken filmer.
Ejo.
Ja, så tack för de presenterna. Så jag lägger upp en bild på dem på Instagram i samband med det här avsnittets publicerande.
Ja, men stort tack allihop. Alla som har lyssnat, alla som har kommenterat liksom på Facebook, på Insta. Det har varit jätteroligt. Vem hade kunnat trott att när vi började att det skulle liksom hålla på liksom i 100 avsnitt. Men det kunde man ju inte heller tro om själva studiecirkeln som påbörjade också. Still going strong.
Exakt.
Så ja, hepp. Det har varit jätteroligt. Det har varit jätteroligt att höra alla ljudklipp här. Så nu är jag alldeles rörd och glad.
Mm. Ja. Men för 100:e gången så har vi bara kvar att säga att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Och för 100:e gången, adjö på er.
Adjöken. You're gonna need a bigger boat. Welcome to Wonderland. I'm your number one fan. She just goes a little mad sometimes. You want to know what happens to an eyeball when it gets punctured? Jason, Mother is talking to you. Don't fall. That clearly aligns the moment to its danger. It has from the very beginning. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh?
Fucker! You fucker! We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. Here's Johnny!
You forgot the first rule of remakes, Joe. Don't fuck with the original.